den himmelska lovsången som flödar ifrån Guds hjärta. Tack ska ni ha. Och tack Fredrik, tack Kerstin för er kärlek under åren. Ni har ju varit med och hjälpt oss med så många projekt. När vi hade ett jättestort behov i vårt center i Indien så tänkte jag att få fråga om Fredrik känner någon. Och då kom jag ihåg att du sa så här, jag betalar allting och det var 100 000. Och då kunde vi, för vi har ett väldigt farligt område, det är ett farligt område där vi har vårt center. Och vi ville inte att flickorna skulle gå till skolan utan vi behövde en större bil. Och då fick vi inviga med en stor blomma på den här bilen. Det var så fint. Och jag brukar tänka så här att om vi har någon behov i Israel så tänker jag, vem ska jag ringa till som kanske kan vara med? Det är Fredrik. För kärleken till Israel finns verket i våra hjärtan. Så tack för den här gåvan. Den kommer att gå till vår stora kampanj som vi kommer att ha i Filippinerna. Och den kommer att vara i april. Och nu åker jag till Israel också om 2,5 veckor ungefär. Och kommer att möta många ledare. Och vara och predika också. Och dela Guds kärlek i olika församlingar under vecka eller så. Jag tänkte att Elin, du ska få komma fram och berätta lite om vad som är på gång. Såg ni den här bilden när de låg i vilstolar? I Elins arbete har vi 40 vilstolar och i arken har vi väl också 40 vilstolar. Och så låter vi människorna, då får du berätta Elin, komma in i en närvaro.
Ja, kanske. Jag har ju gått på bibelskolan. Jesus hela upprättar och Linda har varit min lärare. Och kanske det viktigaste jag lärde på bibelskolan var det här med kärleksrelation. Ska jag hålla den här ute? Kärleksrelation med Jesus, det är också... Ja, lära att älska honom med hela hjärta, själ och all vår kraft.
Tack Jesus.
Och det här har jag tagit med mig hem till Bergen där jag bor i Norge. Och i 5 år nu så har vi fört människor in i vilan. Anna var tisdag så mötes vi i kyrkan och då tar vi väck alla ordinära stolar och så har vi dessa här vilstolarna där människor kommer från hela stan och i olika kyrkor bara kommer och så brukar vi den här bönemodellen som Linda har lärt oss på bibelskolan som heter den inre bön som hon också har en bok som hon säljer här ute, den inre bön, hjärtekärleksbön. Så vi ser jättemycket fint i Bergen, frukt av det här. Och imorgon så kommer jag ta dela lite om min resa, det som sker i Bergen. Men också vara med och undervisa och laga en grund för den här typen överlåtelsebön.
Tack Jesus.
Och det gör jag på första seminariet också på det efter lunch så kommer vi bara att praktisera och kommer till att leda er in i den här typen bön och hoppas jag kan väcka en längtan efter ett djupare liv med Gud.
Det kommer att bli så underbart. Och jag är så imponerad av det som Elin får stå i, den smörjelse och den härlighet och ljuvlighet. Och vi var nyligen på Island också och fick fara syskonen där inne i Guds närvaro. Och många gånger är det så att vi har allt för stressigt liv. Vi har så många saker vi ska göra och ni såg att jag känns som att jag håller på med massor med saker hela tiden. Men jag tar mycket tid i bön och nu åker jag nästa vecka på en hel vecka. Jag brukar ta minst 2 gånger om året så jag tar en hel vecka. Och då säger Herren till mig att du ska inte be för missionen, inte be för pengar, inte be för någon tandläkarklinik eller vad det nu är för kliniker, utan du ska bara älska mig. Och ibland känner jag så här att efter en dag har jag sagt alla ord. Alltså då har jag sagt alla kärleksord jag kan och jag försöker uttrycka det. Och då vet jag att den heliga ande kommer med andens nådegåva som är tungotalet. Och så hjälper han oss att uttrycka kärleken till Jesus. Och jag har märkt under de här böneveckorna hur det kommer en dimension av härlighet i kärleken till Jesus. Där man bara väntar på hans närvaro. Och det känns som att nu nästa vecka har han stämt möte med mig. Och jag kommer att föra hans fotsteg från himlen. Och jag bara ser fram emot bara att överlåta mig och få kontakt med himlens värld och se vad har du på ditt hjärta. För när jag var ung så sa jag till Herren att du får berätta för mig vad dina drömmar är. Och så lägger du dem i mitt hjärta. Och då börjar han ju berätta hur det såg ut över världen och all den nöd som finns. Och ikväll kommer jag att smörja era förebedjare. Vi kommer att ha några förebedjare här. Och vi ska lösa ut Herrens tröst. Alltså den himmelska trösten. Ibland söker vi för mycket tröst från människor. Men vi behöver den himmelska trösten. Alltså den helige andes smörjelse. Där Gud kan ge tillbaka allt som Satan har stulit. Och jag ser ikväll att flera av er här har blivit bestulna av mörkets makter. Av glädje, relationer, kallelse, Guds närvaro. För det är väldigt, väldigt jobbigt att bli bestulen på Guds närvaro. För det är det som är själva essensen och livet. Att ha Guds närvaro på insidan. Och därför kommer vi att be för er ikväll. Och imorgon så under helgen kommer jag också tala om nådegåvorna och utrustningen. Men ikväll vill jag tala om hur klarar vi prövningar. Hur klarar vi prövningar? Jag har ju mycket själ av vår tjänst. Och jag möter många som inte klarar prövningar. Det går sönder, det bryts ner. Det blir bitterhet, oförlåtelse. Men Gud kommer att ge oss styrka så vi ska klara prövningar. Så när han kommer tillbaka så blir det till lov, pris och ära. Så det ska jag tala lite grann om ikväll så det blir lite fler bibelställen än det var i förmiddags. Men jag ser det inte så väl men jag ser det i anden. Så att jag kommer kanske att peka ut några och kalla fram några och låta smörjelsen flöda in i era liv. För Gud ska ge tillbaka gräsbitare, gräsätare och gräshoppor som har stulit i våra liv. Så ska Gud ge tillbaka 7 gånger av vad Satan har stulit och välsigna oss 100-faldigt. Och då måste vi ta tid och stanna inför Herrens ansikte. Så jag sa så här i morse att jag skulle berätta om, för det här året har varit, kan man säga, den svåraste prövningen i mitt liv. Absolut svåraste, hemskaste prövningen. Och jag tror att det har varit väldigt nyttigt faktiskt, för jag möter ju många människor som när prövningar kommer så börjar de tvivla. Och jag är så tacksam till Gud att jag har varit i helande tjänst under så många år. Och att jag har fått möjlighet att praktisera allt som jag har undervisat andra. För jag berättade i morse till företagarna och till pastorerna att jag har fått sån nåd och välsignelse av Gud så jag nästan aldrig varit sjuk. Jag kan inte komma ihåg att jag knappt har varit förkyld om det var 83. Jag har rest över hela världen och aldrig blivit sjuk på någon kallelse. Det var sån nåd. Det är klart att det har varit olika prövningar men inte på det sättet. Så jag bara, om jag skulle känna av någon förkylning så jag känner, ja men då blir det bra när dagen är på och Herrens ande kommer. Men så i januari så skulle jag göra tv-program för SVT, Sveriges Television. Jag är ju same och vi skulle göra 6 program om samer. Och jag hade sett så fram emot det. Det var så, åh vad kul med mina döttrar också. Så jag såg fram emot det och hade tänkte det skulle bli så underbart. Så när jag började känna att jag blev, det här var det alltså. Och det vill jag säga, jag har en förebedare. Elin har varit en fantastisk förebedare. Men det kom en förebedare och sa till mig, Linda, du måste få beskydd för din rygg. Och jag fattade inte vad hon sa. Alltså du måste få beskydd för din rygg, för det kommer attacker mot din rygg. Och jag tänkte, jag ska få fler förebedare. Många av mina förebedare har gått hem till Herren tyvärr. Alltså de börjar bli så gamla så de kommer hem till Herren. Men många förebedare har jag kvar som beskyddar mig och ber för mig. För jag vet ju inte vad som händer i andevärlden alla gånger. Och sen hade jag varit på Sjöhamra gård under 2 dagar i tillbedjan tillsammans med församlingen. Och vi bara ber och tillber och sjunger lovsång. Och sen när jag åkte hem så sa jag till pastor Gunnar, min man, så här. Gunnar, sa jag tror att jag har blivit attackerad av en ond ande. Jag vet inte vad det är, men jag känner att det kom som en kniv i ryggen, sa jag. Det måste vara någonting i andevärlden. En attack emot mig eller någonting. Jag kunde inte förklara, så bara att det är någonting otäckt. Jag måste be om beskydd. Och så gick det en lite lång tid, kanske några veckor. Och jag skulle göra det härliga program, första programmet i Jokkmokk. Och jag blev så sjuk. Alltså jag blev så sjuk så jag trodde jag skulle dö. Jag tänkte, vad är det här? Och jag fattade inte vad som hände, för jag har nästan aldrig gått till doktorn. Och jag började märka att det hade hänt någonting med min röst. Så jag var tvungen att kolla då, för jag kunde inte prata. Rösten försvann helt och hållet. Alltså det blev bara... Och jag tänkte, vad är detta? Och jag fick gå till doktorn då, det här var februari. Jag gick inte till doktorn först då, inte. Men så var jag tvungen att gå och kolla i alla fall. Och då sa de att ditt ena stämband är helt förlamat. Och troligtvis har du också lungcancer. Så det är därför som det här har kommit i ditt liv. Och jag sa, det här tar inte jag emot. I namnet Jesus, jag tar inte emot det här, för jag ska till Indien om 2 veckor. Och då skulle Elin och jag åka. Men jag kunde inte prata. Men jag tänkte, resten kommer tillbaka imorgon. Resten kommer tillbaka imorgon. Resten kommer tillbaka imorgon. Så jag sa, jag kan inte långa undersökningar och röntgen och sånt. Så då får ni fixa det i veckan, för jag ska till Indien. Och då så fick jag förtur som på något sätt förbarmade oss över mig. Så jag fick kolla lungorna och de kollade på allting och sa att jag hade inte lungcancer. Men de kunde inte garantera att jag skulle få tillbaka min röst. Så jag tänkte, hur gör man som predikant om man förlorar rösten? Vad gör man då? Så nu ska jag berätta lite från Guds ord hur man kan hantera prövningar. För ni ska klara prövningar. Därför när prövningar kommer, jag är ju doktor i pastoral counseling. Så jag får ibland nåd att hjälpa ledare som är i prövningar. Och många väljer en annan väg i prövningen än Guds väg. Därför det kommer sådana fruktansvärda tvivel. Är Gud med dig? Håller han sitt ord? Är han med dig? Kommer den här sjukdomen eller cancern eller vad det är att övermanna dig? Eller är det så att alla namn är under namnet Jesus? Är det så att Jesu namn är över alla andra namn? Är det så att Jesus har burit all smärta, alla sjukdomar? Det är lätt att säga när du inte har någon sjukdom. Men det är en väldig utmaning att säga det när du är under attack. Att hålla fast vid den goda bekännelsen. Och vi ska börja titta på i Lukas 7. Sen ska jag ge några områden och sen ska vi be ikväll. Och i Lukas, jag tycker det är så fantastiskt. Jag ska prata sen med Johannes döparen när jag kommer till himlen. Och så ska jag fråga honom hur det kändes i den fruktansvärda tvivlet. Därför att när attacker kommer, då börjar ju tvivla på något sätt. Har mitt liv, är det slut nu? Har Gud övergett mig? Och när Johannes döparen hamnar i fängelse, för ibland hamnar vi i andliga fängelser, sjukdomsfängelser, attacker, och vi blir inte helade på en gång. Det är jobbigt, eller hur? Alltså jag är ganska van att be för människor och ibland helas inte på en gång, men jag är ändå van att se Guds kraft och Guds helande i människors liv. Men det jobbiga är när det dröjer. När det dröjer. Och det som hände i Johannes döparens liv där, att han hamnade i fängelse. Och då han visste någonstans att han skulle förlora sitt liv. Och då kommer tvivlarna. Och jag har tänkt många gånger på honom att han tänkte, har jag gett upp allting förgäves? Har jag lagt hela mitt liv på Guds hjärta och det förgäves? Har jag offrat äktenskap, kallelse, allting, är det förgäves? Och så ställer han frågan så här, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Nu är det Lukas 7 och där är från 18 versen och framåt. Kan vi lita på Jesus i nödens stund? Kan vi hålla fast vid honom? Och det var så märkligt, för att i den här nöden som jag fick uppleva, för jag fick gå igenom många olika faser då när jag hade förlorat min röst, och det var ganska pinsamt ibland. För jag hade ju så många kallelser. Och jag kunde ställa mig på plattformen och så var rösten borta. Jag tänkte, den kommer tillbaka, den kommer imorgon, den kommer ikväll, och så kom den inte. Fick jag stå där och väsa. Men då sa Herren, oljeflaskan. Och jag lärde mig någonting som var så vackert. Alltså jag fick se någonting som var så otroligt vackert. Som jag aldrig kanske har förstått tidigare. När du är svag så är du stark. I svagheten uppenbaras Guds härlighet och Guds närvaro. Och han sviker aldrig. Jag har sett genom år, han sviker aldrig någonsin. Jag tror det var två gånger som jag... En kväll när jag skulle ha ett möte, och min röst fanns ju inte då. Det var ett stort möte och jag hade så dålig röst. Så när jag kom hem på kvällen så sa jag till Jesus. Jag sa så här, Jesus, så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha det så här, Jesus. Då kanske är bättre att ta hem mig till himlen. Jag kan inte stå och kraxa för de här stora konferenserna. Det går inte, Jesus. Och han svarade mig inte ens. Det var helt tyst. Jag tänkte att han skulle säga, åh, det är så synd om dig, Linda, nu. Han sa ingenting. Så jag fick gå och lägga mig utan att han sa någonting. Men på morgon så hörde jag hans röst i mitt hjärta. Så sa han, och jag visste precis vad han menade. Han sa, Linda, du får en enda mening idag. Abrahams tro. Abrahams tro. Det här kan du, va? Kapitlet i Romarbrevet där det står att han hade fått löftet från Gud att han skulle bli en far till många folk. Och så dröjde det och dröjde och dröjde och dröjde. Och så står det, när allt hopp var ute. När allt hopp var ute så hoppades han och trodde. Och blev fast mer starkare i sin tro. För han visste att den som har gett löftet är trofast. Och Johannes döparen frågar, säger till sina lärjungar, gå och fråga Jesus. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och när Jesus svarar hans lärjungar så är det inte på det sätt som jag tror Johannes döparen hade tänkt. Alltså Jesus säger inte, kommer du inte ihåg Johannes hur anden kom över mig i dopet? Kommer du inte ihåg Johannes att du såg den här duvan som kom över mitt liv? Kommer du inte ihåg det här, Johannes? Istället säger han, gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. De blinda ser, de lama går. Och för de fattiga förkunnas glädjens budskap. Därför Messias, tecknet på Messias tidsålder är helande. Och i den här krisen som jag har varit i det här året så har jag... Min tro har bara blivit starkare. Jag har bara känt en starkare närvaro. En större smörjelse. Och jag har fått märka att den profetiska smörjelsen flödar bättre och starkare i den mänskliga svagheten. För då är det så att kraften finns i lerkärlet. Och ibland upplever man att lerkärlet är alldeles för svagt. Men skatt. Den ljuvliga närvaron, flödet av den heliga ande finns närvarande. Och då ska jag säga någonting som jag upplevde då. För jag tappade ju rösten helt och hållet. Så jag kunde inte ringa till mina medarbetare. Jag kunde inte liksom prata i telefon med dem. Men jag fick skriva sms att jag kan inte prata. Så nu får ni ta hand om allting själva. Och då såg jag... Och det här ska jag säga till mer om ikväll. Allting samverkar till det bästa för de som älskar Gud. För Gud kommer aldrig någonsin att svika oss. Och då ska jag börja visa det här. Alltså hur, jag säger bara så här att Johannes tvivel försvann. Och jag kan tänka mig att han fick dö med ett stort leende på sina läppar. För Gud är trofast. Han kommer aldrig någonsin att svika mig. Och får jag föra in det budskapet i ditt hjärta ikväll. Så kommer du vara stark i varenda prövning. Och Gud kommer ge utvägar och lösningar. Och hjälp och tröst från himlen. För jag kan höra ikväll att många människor behöver trösten idag. Inte mänsklig tröst. Inte bara att någon tycker synd om oss. Utan de behöver himmelens tröst. För världen mörknar mer och mer. Och vi möter människor i den djupaste nöd med trauma. Barn som är döende, fattiga, nödlidande. Och vi ser att det behövs en tröst som är av ett helt annat slag. Som bär med sig mirakel, helande, befrielse och upprättelse. Jag ska snabbare ge ett vittnesbörd nu. Vi har en klinik i Filippinerna på den värsta soptippen. När jag började där så satt barn och grillade råttor. Och sökte bland sopen efter något att äta. Och jag såg en gång de hade samlat en massa ris och så tittade jag på det. Vad det var. Det var fullt med maskar och skalbaggar. Och jag kände, här måste jag göra någonting. Så jag har gjort väldigt mycket i slumområdena. Men jag hade inte startat någon klinik. Men jag såg att det var jättestora behov. Och så hade jag min dotter med mig. Hon var i djungeln i Filippinerna tillsammans med oss. Och så blev hennes ena son jättesjuk. Och när man blir sjuk i Filippinerna så måste man köpa droppflaskan. Man måste köpa medicinen. Och sen får man gå till sjukhuset. Men det fanns ju inget sjukhus här. Utan de här folket på hotellet fick försöka liksom åka jättelångt med båt för att hitta något ställe där de kunde skaffa en droppflaska. Och sen hittade de ett litet sjukhus. Det var 4 sängar. Den ena sängen var en undersökningssäng, den andra sängen var operationssäng. Och sen låg min dotters barn i den här ena sängen då och han trodde väl att han skulle dö, men det var inte så farligt. Men han sa, am I going to die? Han var jätterädd. Och det var blod och urin överallt. Och när min dotter låg där i den här hemska situationen så sa hon, vi ska göra en klinik. Vi ska göra en klinik. Vi ska hjälpa tusentals av de här människorna i slummen. För Gud är trofast. Och jag minns att hon sa så här, jag ska blogga idag. Så då började hon blogga på en gång så de fick se den här urinen och blodet på väggarna. Och så fick vi in en massa pengar. Och så kunde vi bygga, göra ordning i den här vackra kliniken. I det värsta av värsta områden. Och då kan man inte bara komma med någon trösta, halleluja, broder i Gud är med dig. Det behövs någonting djupare, någonting mer intensivt, någonting som berör människors liv. Och idag har jag en liten soptipsförsamling. Alltså det är så mycket sopor så att det går inte ens att beskriva, det bara stinker. Och där bor de här människorna i de fruktansvärda soptipparna och arbetar nästan som slavar där och samlar plast. Men man kan göra jättemycket när kärleken från Jesus är där. Gud är trofast. Men han måste få använda dig och mig. Och jag ska säga det här. Den första punkten ikväll är att tron kommer att prövas. Alltså tron prövas och det står i 1 Petrus 1:8. Och det står också ifrån Jakob 1 och 2 att gläd dig i prövningen. Och det är inte särskilt lätt att glädja sig i prövningen. Jag fick säga tack Jesus. Jag ska bara öppna mitt hjärta. Och så märkte jag, nu ska jag säga vad jag märkte i den här prövningen när jag inte kunde prata. Så märkte jag att jag kunde prata utan att jag pratade på insidan. Det var så märkligt. Jag märkte att min ande kunde prata med Gud när jag inte hade någon röst. Och jag märkte att jag kom så nära Jesus och jag kände att min tro prövades. Skulle jag kunna predika frimodigt om helande? Skulle jag kunna proklamera att Gud vill att alla ska bli helade? Skulle jag frimodigt kunna lägga händerna på sjuka? Och jag låg där i tystnaden. Och så kände jag att tron måste prövas i eld. Annars blir det Kalle Anka tro. Det blir bara flåshurtighet. Det blir bara något vi säger för att vi har läst i en bok eller hört på något seminarium. Tron måste prövas i djupet för du ska bära smörjelsen. Och Herren sa till mig att utifrån den här prövningen, om du klarar den här prövningen, så kan jag ge dig en starkare smörjelse och tröst. Och jag förstod inte riktigt då vad som skulle ske. Men idag vet ju jag när jag varit i Israel. Det går inte att komma bara och säga, ja men Jesus älskar dig lite grann och det här kommer att bli bra. Det behövs en smörjelse, en kraft av en tröst som kommer ifrån himlens Gud. Som kan hela de djupaste trauma. Och då måste vi tillåta att Herren prövar vår tro i eld. Och jag kände att min tro prövades i eld. Jag sa, Herre, varför prövar du min tro så här på djupet? För jag ville bli hela den här veckan. Och så gick det 3 veckor, 4 veckor, 5 veckor. Och Elin var så en otrolig hjälp för mig. När jag var, för jag tänkte hela tiden, rösten kommer om 5 minuter. Så jag liksom tappade inte bort det där. Och så skulle jag ha en stor konferens i Israel med 500 messianska kvinnor. Och jag märkte, jag tänkte boka av det först, men så sa han, nej jag kände jag skulle inte göra det. För jag tänkte, rösten kommer att komma tillbaka. Den kommer när jag står på plattformen, då kommer den, för jag har alltid sån tanke. Och så var det mer än 500 messianska kvinnor. Och så gick jag upp på plattformen, det här var jättejobbigt. Jag kom upp på plattformen och jag hade ingen röst. Så jag hade 3-4 sekunder att tänka, ska jag gå och sätta mig? Eller vad ska jag göra, Jesus? Och när jag stod där på några sekunder så kunde jag se den heliga ande. Jag kunde bara se på mängder av kvinnor, kunde jag se. Den kvinnan behöver trösten, den kvinnan behöver helande, den kvinnan behöver ett profetiskt ord, den kvinnan behöver det här och det här och det här. Och jag kunde inte förklara för de här messianska ledarna vad som hände. Jag gick bara ut i anden. Och Guds ande föll över människor. Jag kommer särskilt ihåg Elin. Så var det en jättestor kvinna som kanske vägde 100 kilo. Och du stod bakom den kvinnan och kraften bara föll över den här kvinnan. Och hon föll under kraft. Och Elin föll, du föll under henne. Och det var väl dina röda skor som stack fram. Och jag, men Herren beskyddar ju dig såklart. Men det blev ju lite turbulens. Jag ska säga, det blev lite turbulens det här. Därför att jag gör inte så vanliga fall. Utan jag förklarar och predikar. Och förklarar, nu kommer Guds smörja så här och nu verkar Guds smörja. Det kunde jag inte göra då. Så nu när jag åker tillbaka till Israel om några veckor så ska jag träffa ledare. Och så ska jag förklara för dem. Att jag var tvungen att göra så här för anden visade det. Men det är inte vanligt att jag gör det. Så nu ska jag träffa ledare. För jag tror att Gud har en tanke i sitt hjärta att hans kraft ska lösas ut. Och jag tror att ibland blir det turbulens, ibland blir det frågor, ibland så förstår vi inte vad som sker. Men var helst Jesus var så blev de lama helade, de blinda fick sin syn. Så jag tror att vi kommer allihopa på olika sätt, nu kanske inte blir så här med sjukdom och så, men vi kommer alla få en tro som blir prövad i eld. Därför när tron prövas så ger den tålamod. Den ger uthållighet och den ger fasthet. För Gud kan inte bygga någonting när det vajar hit och dit. Utan vi måste få en stabilitet inom oss. Och jag skulle önska att jag kunde säga ikväll att du behöver inte bli prövad, men du kommer att bli prövad. Du kommer att bli prövad av att människor överger dig, att de inte förstår det du har i ditt hjärta. Relationer som går sönder, så prövas din tro. Och då måste du handskas med det här på rätt sätt. Och det står ju i Bibeln, i Romarbrevet kapitel 5:5, så står det att när du blir prövad i din tro så kommer du också få de här frukterna. Men han säger också då att hoppet kommer inte att komma på skam, för Guds kärlek är utgjuten i ditt hjärta. Och det som jag kände under den här tiden, det var att Gud kom och sa, nu måste du se vad den här kärleken betyder i ditt liv. För du måste bli mer än en övervinnare. Mer än en övervinnare. Och jag tänkte, hur blir man en övervinnare? Och han sa, genom min kärlek så blir vi övervinnare. Och han sa till mig, du måste lära känna den kärlekens djup i ditt hjärta. Så att du kan vila i min kärlek i omständigheterna. Och det här var så så trösterikt för mig, för jag visste att den här kärleken, den är starkare än alla demoner, den är starkare än alla omständigheter, den är starkare än psykisk ohälsa. Och därför måste vi hjälpa människor att få bort fokus på problemen och sjukdomar och omständigheter och gå in i den här kärleken och lära känna den här kärleken för att kunna bli mer än övervinnare. Och han säger det, ni är mera än övervinnare genom min kärlek. Och djupen av hans kärlek är något helt annat än höjden av hans kärlek. Djupen av hans kärlek har att göra med försoningen, kärleksgärningen på Golgata kors. Där Gud etablerar sin närvaro och sin trygghet. Och jag märkte under den här tiden att min kärlek till Jesus blev bara starkare. Och jag kände att det var någonting som bara väcktes i mig. Att jag fick liksom försmak av evigheten. För i evigheten finns det inga demoner, inga sjukdomar, inga attacker på det sättet som finns i den här världen. Och den här kärleken gör att du och jag blir stark och vi får en drivkraft som är ett helt annat slag än det som kommer från den naturliga människan. Guds kärlek. Ska vi lösa ut den ikväll? Så du ska kunna komma igenom prövningarna tillsammans med Jesus. Och han kommer inte att svika dig. Han kommer att bereda en utväg. Visst är det bra det? Han kommer att bereda en utväg. Och det står så att du ska kunna härda ut och hålla ditt hjärta rent. Och Herren sa, när vi går igenom prövningar så måste slagget bort. Det blir en rensning med den heliga ande för att tron ska vara guld. Och vi behöver en guldtro idag som bär genom prövningarna. Nu har vi ju många prövningar själva i arken, såklart i vårt arbete. Men prövningar över världen, de är ett helt annat slag. Helt annat slag av krig och umbäranden och våldtäkter och mörker. När jag var i Rwanda så var det en flicka som hade blivit våldtagen, var 12 år kanske. Vi är våldtagen massor med gånger och det fanns ingen läkarhjälp heller, så jag vet inte om hon förblödde eller dog eller hur det var. Men då var det var ju ett tag sedan nu, och när jag kom till Rwanda så var det så mycket blod på flygplatsen att det kom över fotknölarna, för då hade nästan 1 miljon människor blivit mördade. Och när vi var där så sa jag till Herren, vi ska rädda minst 1000 barn. Och då hade vi samlat ihop så jag fick möta 500 barn som hade hittats under döda kroppar. De hade ju bränt många där levande och det var väldigt, väldigt nöd. Men att få stå inför de där 500 barnen och bara kunna känna att Gud är trofast. Han kommer att bereda en utväg. Det finns ett helande i den heliga ande. Han kommer inte att svika dem. Alltså det är så saligt. Jag tycker inte om prövningar, men när man väl kommer igenom så är det så saligt om man tänker han är trofast. Han är trofast. Han kommer aldrig svika oss och aldrig överge oss. För allting kommer att samverka till det bästa. För de som älskar Gud. För Gud har en samverkan och han arbetar. Så när vi går igenom prövningar så finns det en samverkan från Guds sida. Och det här har jag sett över hela världen. Hur Gud, den här samverkan kommer. Hur Gud verkar på olika sätt för att uppenbara sin kärlek. Och den kärleken är starkare än döden. Starkare än varje omständighet. Och under den här tiden så var det som att jag såg hur mina medarbetare växte. Och jag såg hur jag själv fick bli ännu mer beroende av Gud. Och han började säga till mig, den profetiska smörjelsen kommer att öka nu. För nu kommer du att vara stilla. För när jag inte kunde prata så fick ju Gud prata. Alltså det blev på ett helt annat sätt. När Gud kom in i mitt liv och började tala till mig, visa mig saker om den yttersta tiden, vad han skulle göra. Och sen började jag märka att jag började få rösten tillbaka. Den är inte helt tillbaka, men 99% är den tillbaka. Så jag började märka att i november när vi var till Island, vi var i Indien, vi var på olika platser. så började jag märka att den kom tillbaka korta stunder och sen var den borta och så kom den tillbaka igen. Men i november så började den komma tillbaka nästan 100% så jag kunde undervisa i bibelskolan som vanligt. Och jag sa tack Jesus. Allting ska samverka till det bästa för de som älskar Gud. Och vi älskar ju Gud. Och därför måste vi hålla blicken på Jesus. Och jag märkte ju när det gick sådana här höga vågor och jag tänkte, om jag inte kan prata Jesus så kanske det är bättre att du tar hem mig till himlen Jesus. Att, vad ska jag göra här på jorden om jag inte kan prata? Men jag tänkte, jag kan ju skriva i alla fall. Jag kan ju ta fram oljeflaskan. Ska jag be för människor och smörjelsen kan flöda. Men jag visste i mitt hjärta att jag kommer få tillbaka rösten. Jag är så tacksam till Gud att jag slapp tvivla. Jag slapp liksom komma in i de där fruktansvärda tvivlen som jag möter många människor har. Jag är så tacksam att jag har genom åren fått undervisa andra om helande är i försoningen. Han kommer aldrig att svika. Även om det tar lite tid så kommer du igenom. För när vi får gå ut på vattnet så här så blir det lätt att man sitter på vågorna, eller hur? Men Jesus, du måste lyfta blicken och så måste du se på mig. Och se på den kärlek som jag har lagt i ditt liv. Och jag sa till Herren, jag tycker inte om prövningen, men jag sa, den här prövningen Jesus har varit jättenyttig för mig. Därför jag har alltid stått utanför sjukrummen och trott för andra. Kunskapens ord, visdomens ord, gåvan att skilja mellan andra, mirakel, har stått utanför sjukrummet och gått in tillsammans med Jesus och betjänat människor. Men nu fick jag själv vara i sjukrummet. Och jag ställde en fråga till Jesus. Är du likadan i sjukrummet som du är utanför sjukrummet? Han sa, jag är densamme. Jag förändras inte, jag är densamme. Det är bara ditt innersta som förändras. Därför att du ser på fel saker. Men ser du på mig så kommer du att veta djupet av ditt hjärta att du kommer igenom. Och jag vill säga ikväll att det här namnet, det vackraste, skönaste namnet. Och jag bara älskar att bara sitta och säga, jag älskar Jesus, sitt vackraste, skönaste, finaste namn. Jag kallar honom ofta för frälsaren. Eller så kallar jag honom för en sårmärkte. Eller så kallar jag honom för min älskade. För jag vet att det namnet är över alla andra namn. Det finns ingen cancer, inga hjärtproblem, det finns ingen Alzheimer heller. Diagnoser som vi får från läkare som är starkare än det här namnet. För det här namnet, varenda demon, varenda sjukdom, allt mörker måste böja sig för det här namnet. Och Jesus sitter på faderns högra sida och allting är underlagt hans fötter. Och det står i Hebreerbrevet, även om vi inte ser det just nu så är det underlagt hans fötter. Och då säger, hur ska vi kunna se det? Genom trons ögon. Genom anden och trons ögon så ser vi att alla de här sjukdomarna är under hans fötter och att han regerar och att han aldrig kommer att svika oss. Och jag tror att det kan vara den värsta kampen i våra liv när vi känner, hur kommer det att gå? Kommer det att svika oss? Kommer det att hända någonting? Kommer det att bryta igenom? Jag säger det ikväll, han kommer aldrig någonsin att svika er. Han är densamme och han är med oss alla dagar, inte tidens ände. Och jag känner att ikväll så är det en del av er som har gått genom prövning och svårigheter. Och det har skakat era liv. Låt det skaka, för allt som ska skakas kommer att skaka bort. Och du kommer att få en stabilare grund att stå på tillsammans med Jesus. För vi kommer att lösa ut en tröst över världen som vi aldrig har sett tidigare. När jag var i, vars var jag någonstans? I Nepal var det nog, så räddade vi en liten pojke som mamman dog och de fick skära upp magen på mamman för att rädda den här lilla pojken. Jag fick en sån kärlek till den här pojken. Därför att han var som ihoptryckt på något sätt, liksom fyrkantig. Och jag kände att jag vill ta hem honom. Han bodde på ett av våra barnhem. Men när jag var där nu nyligen så tänkte jag, han har sorgsna ögon. Det finns djupa smärta i hans liv. För det är ganska jobbigt också att vara på barnhem. och den här trösten och omsorgen man får av föräldrar kanske inte riktigt kan ges på samma sätt. Och jag sa till Herren så här, jag vill inte att några av mina barnhemsbarn ska ha sorgsna ögon. För de har förlorat föräldrar, vi har räddat många barn under de här jordbävningar, så har vi räddat dem, och sexuella övergrepp och trafficking. Och jag sa, Herre, jag vill inte något av mina barn ska ha sorgsna ögon. Och den här pojken hade så sorgsna ögon, så jag sa, jag vill inte att han ska ha sorgsna ögon, Jesus. Och då sa Gud, den mänskliga trösten räcker inte. Hur man kramar han än får, det räcker inte. Hur mycket uppmuntran han än får, det räcker inte. Min heliga ande måste gå djupt in i den här pojkens liv. Därför är det bara jag, så Herren, som kan möta de djupaste behoven av kärlek. Att bli sedd, att bli trygg. För Gud är både vår far och vår frälsare och den som har omsorg om det innersta. Och jag tror att när du får ta emot ikväll den här djupa trösten från Guds hjärta, så kommer du vara en kanal för den här trösten in i människors liv. För det mörknar. Och vi har sett över världen hur det mörknar. Trafficking, övergrepp, våldet, kriget, det ökar. Men ljuset ökar också, kärleken ökar också, nåden ökar och mirakelkraften ökar. Och jag vill säga ikväll att det är bra ibland att förlora den naturliga styrkan. För det handlar inte om våra utbildningar, det handlar inte om vår naturliga styrka, det handlar om frälsaren. Och vi ska ge utrymme för honom i våra hjärtan och i våra församlingar. Vi ska säga välkommen heliga ande. Vi lägger undan den naturliga visdomen, allt det egna och all religiositet. Och så vill vi att frälsaren ska få uppenbara sig. För människor behöver befria sig på riktigt. De har sexuella, så att säga, fruktansvärd smärta från sexuella övergrepp. De har varit ute för droger och bundenhet och ni vet allt som kommer genom synden. Då går det inte att bara komma med någonting naturligt. Och då tror jag att när din tro får prövas i eld, så kommer det att bli en bärkraft på insidan, så du kommer att klara att stå inför andra människors prövningar och omständigheter och vara mer än en övervinnare genom hans kärlek. Och nu ser jag Guds ande över dig. Jag tror jag ska plocka fram dig på en gång.